Här börjar Domprostinnans fall, skriven av Jan Håkansson, inläst av Sara Channing Kennedy för Saga. Del 1. Kapitel 1. Solen höll just på att gå upp. Dess första strålar reflekterades i de otaliga fönsterrutorna på Danviks hem. Den palatsliknade byggnad i Nacka. Hem för ofärdiga, åldriga, bräckliga eller värnlösa. Ej helt medellösa personer. Som tidigare gått under benämningen Danviks hospital. De studsade skyndsamt vidare över Saltsjön. Korsade gränsen mellan Nacka och Stockholms kommun. Och dröjde med vördnadsblandat välbehag vid de byggnader som kantar farledens norra ände. Och utgör förposterna till det exklusiva område, Södra Djurgården, där en del av huvudstadens privilegierade har sitt hemvist. Det finns ingen anledning att följa solstrålarnas besök i mindre fashionabla kvarter. Det är här som denna berättelse huvudsakligen utspelas. Södra Djurgården, eller enbart Djurgården som den i dagligt tal benämns, har en historia som kan spåras långt tillbaka i medeltiden. Då den forna Valmundsön ägdes av Klara kloster för att via kung Karl Knutsson så småningom hamna i Johan den tredjes ägo. Denne lät år 1599 inhägna ön för att nyttja den som jaktmark. På 1600-talet hade den helt övergått till att bli kunglig djurgård. Och vid seklets slut kunde enligt malisen den unge Karl den XII ses spränga fram här spritt naken på sin häst efter vilda orger på slottet. Ett hett stoff för den tidens skvallerkrönikörer. Åtskilligt mer kan sägas om området, men vi återvänder till den uppgående solen. Knappt hade den speglat sig i fönsterrutorna på fastigheten Ekvägen 42 förrän balkongdörrarna till andra våningen slogs upp. Och en sällsam varelse trädde ut på de ännu daggvåta trätrallarna. Hennes gråa hår var upplöst och svallade ner längs ryggen över det fotsida nattlinne som dolde hennes vissnande gestalt. Med armarna utsträckta mot himlafästets drottning utförde hon den morgonritual som i sin hedniska utlevelse säkerligen skulle förskräcka hennes salig man, domprosten, om man kunde skåda ner på den från sin reträttplats bortom denna jordens ävlan. Detta om antyder att delade meningar rådde om salig domprostens nuvarande vistelseort. Domprostinnan, Henrika Selin, hade så till den grad fjärmat sig från den religion som utgjort familjens inkomstkälla och fortfarande gav avkastning i form av änkepension och räntor på tvivelaktigt undfånget kapital. Att hon, handledd av en ung lycksökare, på äldre dagar börjat hänge sig åt en egendomlig form av soldyrkan som specialkomponerats åt henne av den unge mannen. Utled på domprostens salvelsefulla bönestunder och synbarligen smickrad av uppvaktningen hade hon konverterat lika behändigt som en hedning under svärdshot. Den anständigheten hade hon dock visat att hon undertryckt sin nya kallelse tills dess att hennes Harald, fylld av luthersk ånger och ruelse över sitt syndiga liv, glidit in i evigheten. Som alla människor hade hon ett religiöst behov. Men hon hade haft invändningar mot att dyrka en allsmäktig gudom som utgav sig för att vara människornas vän och fader i en värld som bar spår av rent maktmissbruk. Så löjligt att ikläda sig ornat och inför menigheten avslöja sin skrala sångröst i dessa litanior som var avsedd att utgöra en åkallan av den högste. Om han verkligen existerade och var något så när musikalisk skulle han väl med något tecken, en åskvig till exempel, visa att han betackade sig för denna olåt som uppsteg ur mångfalden av präststrupar under årets högmässor. Så hade den nu snart 90-åriga domprostinnan resonerat.